Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Till vardags känner vi henne som reklamforskaren från Handelshögskolan, författare och föreläsare. Hon har blivit utsedd till en av näringslivets supertalanger av Veckans Affärer och ligger bakom den hyllade boken Meningen med hela skiten. Dessutom drev hon en av Sveriges största politiska bloggar för några år sedan. Men idag är hon statsminister för en dag. Välkommen statsminister Nina Åkerstam.
Tack så mycket.
Hur mår statsministern?
Statsministern mår bra. Det är vår idag. Det är fantastiskt.
Gillar du våren?
Det gör jag. Ja. Framförallt efter den här vintern. Jag tycker den var ganska seg. Så det känns bra.
Du har ju precis skrivit på din post som statsminister för landet Sverige. Mm. Vad är det första statsminister Nina Åkerstam gör?
Det första jag gör det är att tillsätta en ny minister med ett stort ministerium under sig. Och det är en resursminister. Det är alltså en person som ska se till att vi faktiskt har resurser i systemet. För jag är ekonom i grunden. Och jag tycker att det är jättekonstigt att de senaste decennierna så har ekonomin växt jättemycket. Vi har blivit fler människor i Sverige. Och ändå är det på något vis som att vi har mindre resurser i massa offentliga system än vi brukade ha. Så det jag vill ta reda på varför det är så. Och så vill jag ställa att en person är ansvarig för det, att vi har resurser.
Är det en känsla av att det är så eller är det mindre resurser?
Det är det första jag skulle vilja ta reda på faktiskt. För jag vet inte om det faktiskt är så. Eller om det bara är någonting som man säger. Att det är ont om resurser i vården. Det är ont om resurser i skolan. För samtidigt så har vi det bättre än någonsin. Alltså när man pratar om systemkollaps. Så brukar jag gå runt på stan och kolla liksom på alla människor som går runt och har det så himla bra. Och sen undrar man, men var är den här kollapsen? Och varför är det en kollaps samtidigt som så många av oss har det så sjukt bra? För jag har det verkligen fantastiskt bra. Och skulle vilja att fler hade det. Och då måste vi ta reda på var de här resurserna finns.
Apropå det här med resurser så hade vi en statsminister, Hasse Brontén, här för några veckor sedan. Som just tar upp det här att det känns som att vi ska betala mer skatt. Och då har man en förväntning om att man kanske får kortare vårdköer. Men så har det inte blivit. Är det lite grann det vi menar med det här?
Ja, det är en del av det, absolut, att liksom kolla var i systemen, om det liksom rinner ut pengar någonstans eller om det helt enkelt är att vi faktiskt betalar för lite in i det gemensamma med tanke på hur mycket vi tjänar, det vet jag inte. Eller om vi kanske tar ut skatt på fel sätt, om vi borde börja beskatta produktion istället för löner eller något sånt där, i och med att ekonomin har förändrats så mycket de senaste 50 åren. Och det här skattesystemet är ju byggt på en helt annan ekonomi egentligen. Men det är också, tycker jag, att se resurser lite bredare. För jag ser det som att det finns i alla fall minst tre delar av resurser. Dels är det pengar, det man ofta snackar om. Sen är det ju naturresurser, alltså miljö. Som ju självklart, tycker jag som statsminister, måste hänga ihop med pengarna. Alltså, vi kan inte ta ut pengar om det liksom inte finns backup för det i våra naturresurser. Och sen är det såklart människoresurser också. Och de här tre sakerna hänger ihop jättemycket och det är konstigt tycker jag idag att det inte finns en person som är ansvarig för att jämka dem mot varann. Och människoresurser vet vi att vi har mycket mer nu än vad vi någonsin haft förut, för vi är fler och vi är mer högutbildade och vi lever längre. Alltså allt det här måste ju vara bra saker, tänker jag. Och det måste vi ju få tag på något vis.
Det låter ju lite som ett hållbarhetstänk också på något sätt. Alltså där brukar man ju prata om just ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljö då, hållbarhet.
Ja men precis, och jag kommer ju verkligen från ett hållbarhetshåll i, liksom, i mitt politiska engagemang kan man väl säga. Jag tycker det är superspännande, framförallt när man är ekonom så är det ju jättespännande att försöka fatta hur allt det där hänger ihop. För ekonomi handlar om att hushålla med resurser, det är ju det är. Det egentligen, handlar egentligen inte om pengar. Så självklart så handlar det om att alla delar av resurserna vi har måste liksom hänga ihop. och måste jämkas mot varann.
Alltså varför tror du att vi har kommit hit där vi känner att det är brist på resurser?
Jag tror att det beror på att mycket av de samhällssystem vi har byggdes för väldigt länge sedan när hela världen såg helt annorlunda ut. Och det handlar ju dels om hur vi jobbar, hur vi lever, hur många människor det är som bor på olika ställen. Alltså idag är det kanske färre på landsbygden, fler i städer. Men också att vi producerar saker på ett helt annat sätt. De flesta människor förr i tiden var ju liksom anställda på kanske samma jobb jättelänge och nu är man inte alls det. Och allt det där tror jag är det som gör att det skaver. Att vi försöker liksom trycka in en fot i en sko som inte passar längre och liksom inte har passat på skit länge. Och det tror jag är där man måste börja. Alltså verkligen lyfta blicken jättemycket.
Vad tror du kommer fram till då? Är det mindre resurser eller är det bara en känsla av att det är mindre resurser?
Jag tror att det är en känsla. För att det finns, jag har väldigt svårt att se hur vi hade skulle, eller det går ju inte, eftersom BNP växer hela tiden så har vi ju faktiskt mer värde i systemet. Men däremot vet jag inte var det värdet finns. Man pratar ju också om ökande ojämlikhet, alltså att de som är rika får mer och mer, de som är fattiga får inte mindre, men det stagnerar och skillnaderna ökar. Så det är någonting som man måste, och där finns det ju redan hur mycket människor som vet hur mycket som helst. Så de måste man ju ro in såklart i det här, så de får komma med sina tankar.
Vi kommer komma till din regering sen. Men har vi något namn på den här resursministern?
En person alltså? Ja, självklart. Ja. Inga-Britt Ahlenius.
Inga-Britt Ahlenius. Varför var ju henne till en bra resursminister?
Men för hon är helt omutbar, har jag fått intrycket av. Alltså hon är den som sitter och stirrar liksom stenhårt ner alla människor som försöker smita undan och påstå att saker inte går eller att de inte kan komma fram till det här. Och det tror jag är precis en sån man behöver som resursminister. Plus att då som, vad heter det ens? Auditor, revisor på svenska? Det är hon ju inte. Hon är inte företagsrevisor. Men som den som liksom granskar verksamheter och granskar pengar. Är det något hon är bra på, tänker jag, så är det att hålla koll på vad resurser är och var de borde vara och se till att de hamnar där.
Tycker att det är lite för mjäkigt och att man daltar lite för mycket med resurserna idag? Med tanke på ditt val av resursminister.
Ja, alltså jag tycker man daltar för mycket med de som är ansvariga för resurserna och för lite med de som är resurserna. Alltså man daltar alldeles för lite med alla människor som jobbar i till exempel vården, skolan, samhället i stort. Samtidigt som man daltar för mycket med den som liksom blåser bort en massa pengar eller miljö eller människor. De kommer undan för lätt, tycker jag. Så det är de jag tänker att Inga-Britt ska ge sig på för att flytta över resurser till människorna på det stora hela.
Så det första statsminister Åkestam gör är att tillsätta en resursminister.
Mm.
Om vi tittar framåt då, vi tittar på visionen för Sverige som statsministern ska skapa. Hur låter den? Hur ser visionen ut?
Visionen måste vara, tänker jag, rent det enda rimliga är att säga att alla i Sverige ska vara lyckliga. Alla människor som bor i det landet som jag leder måste kunna vara nöjda och lyckliga med sina liv. Och för att komma dit krävs det ju en massa saker, såklart. Men allt annat tycker jag är sekundärt. För att jag tänker att ekonomi, vård, skola, allt annat har syftet att människor ska ha det bättre än vad de har idag. Och det tycker jag också är politikens syfte, att se till att människor får det bättre. Och då finns det olika mått man kan tänka sig. Nu kommer min forskarsida fram här. Är det just lycka som gäller? Men jag tror att lycka är ett ganska bra mått. För det visar sig i massa studier att människor är rätt bra på att bedöma sin egen lycka. Och då finns det också massa forskning som man kan basera det här på. Till exempel så vet vi att lyckan av mer pengar ökar bara till en viss nivå och sen avtar den. Så då kan man ju titta på hur man skulle just designa skattesystem och så för att se till att fler kommer upp på en nivå där de är lyckliga av sina pengar och sen så kan man börja liksom ta det lite lugnare när man redan har det bra.
Det är ju verkligen ingenting man mäter ett lands framgång på idag.
Nej, och det är så knäppt tycker jag. För att om man frågar människor, alltså typ sina kompisar, så här, vad vill du med ditt liv? Så är det ofta att man vill påverka saker, man vill förändra liksom saker så att det ska bli bättre för en själv och de man bryr sig om. Och kanske för liksom hela världen, om man är lite mer storsint eller storslagen kanske man ska säga. Så att det känns som det mest naturliga att börja i. Vad gör folk lyckliga? Och så tar man det därifrån.
Borde vi inte vara lyckliga då, redan, tänker jag?
Vi är ju rätt lyckliga. Alltså, de flesta människor i världen är ganska lyckliga. Men jag tror också att det finns många människor som inte är lyckliga, delvis på grund av hur samhället ser ut. Där kan det vara allt ifrån just ekonomisk ojämlikhet, att man liksom inte har råd att göra det alla andra gör, trots att man jobbar jättemycket, eller att man liksom blir diskriminerad, alltså orättvisor. Eller bara liksom trassel i allmänhet gör ju människor ganska olyckliga, tror jag. Så att förenkla och red upp och försök ta reda på vilka förändringar man skulle behöva göra för att så många som möjligt skulle bli lyckligare på kort tid.
Kan alla bli lyckliga?
Det måste jag tro. Annars tror jag inte jag är en bra statsminister. Det måste i alla fall vara ambitionen.
Hur, du var ju lite grann inne på det, vi kan designa skattesystem och sådär för att vi kan maximera kanske då, eller minimera kostnaden av lyckan, eller vad ska man, hur ska man uttrycka det? Men vad, hur gör vi då? Ska vi, om vi ska vara lite praktiska i det här, hur får vi folket, alla svenskar och alla medborgare i världen att bli lyckliga?
Där skulle jag vilja gå lite till forskningen och kolla. Nej, men det första vi gör är naturligtvis dra upp en väldigt stor vision av att alla ska bli lyckliga och sätta ett datum för när det ska hända. För det vet vi också, att människors psykologi funkar så att vi gärna ser fram emot saker. Och om vi vet att om 2 år så kommer vi alla vara lyckliga, så kommer vi bli mycket lyckligare redan idag. Det är det som kallas för nextopia. Som Mikael Dahlén, som du nämnde, kommer bli en framtida statsminister för en dag, har kommit fram till den teorin. Som också, det har visat sig stämma i jättemånga studier. Så vi ser gärna fram emot saker. Så jag tror det första steget är just att säga, det här är målet och det här kommer vi nå. Allt går, det här går också. Då har vi redan kommit en bra bit på vägen. Och sen handlar det om, tror jag, att identifiera de grupperna där det finns liksom stora grupper av människor som med ganska enkla medel skulle kunna bli mycket lyckligare. Och till exempel människor som har det riktigt tufft ekonomiskt. Där har vi, vet vi att mer pengar gör dem mycket, mycket lyckligare. Och där har vi ju massa pengar i systemet som vi skulle kunna transferera till dem. Så det skulle kunna vara ett sätt. Motverka segregation, diskriminering tror jag är väldigt effektivt. Att känna, alla människor känner att de liksom har samma förutsättningar att göra saker de vill göra. Skitbra. Och sen, ja, men att, alla människor får en större chans att känna att de tror på systemet. Liksom. Så det tror jag att mycket handlar om att bara säga så här ska det bli och nu kommer vi göra det.
Så visionen i sig är väldigt viktig?
Verkligen.
Ja.
Och det tror jag också är, om man ska prata hur det ser ut nu och varför det här tyvärr nog inte skulle bli det första jag gjorde om jag faktiskt var statsminister, för då skulle jag typ sitta och förhandla om massa saker som inte alls handlar om det här i en dag och sen var den dagen slut. Så tror jag just att det är det. Vi har inte byggt in någon nextopia i politiken just nu. Vi vet inte vad vi kämpar mot riktigt. Vad är liksom målet, idealet? Och det gör att man gärna går tillbaka till någon slags här nostalgiskt, oavsett om man är vänster eller höger eller SD-are, så ser man framför sig någon slags Sverige förr som var så himla mycket bättre på sätt X, Y, Z. Antingen det var folkhemmet var mycket tryggare eller då var alla liksom vita och det var så himla mycket bättre. Samtidigt som det jag tror gjorde, om folk nu var lyckligare för, det vet jag inte. Men om de var det, tror jag snarare var att man levde, i alla fall på mitten av 1900-talet, i en jäkla liksom framgångsanda. Det var så här, allt gick ju faktiskt att göra. Alltså man bestämde 1961 att man skulle landa på månen innan 60-talet var slut. Och så gjorde man det. Alltså den typen av grejer.
Det är kvitto ändå på.
Ja, men alltså, ja, där kan vi verkligen snacka nextopia. Alltså då kan man gå runt och vara lycklig i 8 år för att man snart kommer komma till månen. Det kommer vara så jävla coolt. Och sen gör man det. Och det är kanske inte egentligen det viktiga, utan det viktiga är att man har någon slags driv.
Du, om vi ska nå hit då, vi har varit inne på resursministern, så ska vi titta på regeringen Åkestam. Ska vi börja, hur ser den ut? Vilka poster ingår?
Alltså det första är att under resursministern så finns det 3 ministrar som rapporterar till resursministern. Och det är ju de här 3 ministrarna för då pengar, miljö och människor. Så de är liksom, om jag är toppminister tillsammans med resursministern så ligger de liksom snäppet under. Och de kan inte göra någonting utan att stämma av med resursministern. Så de får liksom gå till Inga-Britt och anhålla om att få göra saker. Så kan hon se till att det som blir bättre på någon punkt inte liksom blir för mycket sämre på någon annan punkt. Och som miljöminister så tänker jag faktiskt behålla Isabella Lövin, som är miljöminister idag. Jag tycker hon gör ett skitbra jobb. Och Sverige har ju gått jättesnabbt framåt sen på den korta tid hon har varit miljöminister. Och hon verkar också vara så här riktigt omutbar, vilket jag tror är jätteviktigt. Det har ju tidigare statsministern varit inne på också, att miljöministern kan inte vara någon som är lite så här förhandlingsbenägen, utan det måste vara någon som bara, ja men så här är det. Nu får ni sluta tjafsa. Vi kan inte förhandla med planeten, för det är det enda vi inte kan förhandla med. Alla andra saker som finansiella system har ju med människor att göra. Det är vi som hittar på dem. Planeten har vi inte hittat på, den är där. Så då får vi bara deal with it. Finansminister skulle jag vilja sätta Anna Dreber, som är professor på Handelshögskolan, kollega till mig. nationalekonom som är inriktad på behavioral economics, så hon vet hur människor faktiskt beter sig. Vilket jag tror är superviktigt när man håller på med pengar, att man förstår att det är människor bakom. Pengar är inget egenvärde, utan det handlar alltid om att tillfredsställa människors behov på olika sätt. Så där tror jag att en sån finansminister behöver vi. Plus att hon är supernörd. Det finns inget hon tycker är roligare än nationalekonomi, och så måste det ju vara, tycker jag, om man är finansminister. Och sen så då, till slut så finns det då en människominister, kanske kallas för HR-minister eller arbetsmarknadsminister heter det ju nu, men jag tycker det är lite fel perspektiv, för då kollar man ju bara på hur människor kan jobba. Men jag tänker att den här människoministern är ansvarig för att människor, mänskliga resurser räcker liksom till allt, inte bara till att jobba, för det kan ju inte vara allt vi ska göra som människor. Och där har jag vacklat lite, jag har liksom två namn, så kanske får de göra det tillsammans. Dels så är det ju för detta statsminister för en dag, säger Yilmaz. Mm. Skulle göra ett superbra jobb som människominister, tror jag. Hon är bra på, det är så bra på att handskas med människor, men sen har hon också mycket visioner för hur människor ska fungera tillsammans i ett samhälle. Och hon kan då eventuellt få lite backup av forskaren Roland Paulsen. Han är ju känd för att forska just på arbetsförmedlingen och vad som händer med människor när man hamnar i långtidsutanförskap och varför vi egentligen har ett samhälle där det är så sjukt viktigt att jobba trots att vi egentligen inte behöver jobba. Jättemånga jobb görs ju nu av maskiner, och då skulle vi egentligen bara kunna sitta och rulla tummarna och ha det soft medan de gör jobbet, men istället så försöker vi hitta på jobb till folk. Han har superintressanta tankar om det. Så han och Sverige kanske kan göra det här tillsammans. De har lite olika perspektiv, men jag tror att de ihop skulle göra ett bra jobb.
Mm.
Så det är liksom de tre, fyra tillsammans med resursministern som är centrala. Sen har jag liksom ministrar på allt.
Mm.
För att jag tyckte det här var så himla roligt att tänka på. Men vi kanske ska stoppa det, för det blir så himla mycket.
Men just det här med att ett arbete, och maskiner gör mycket av vårt arbete idag. Det är ju en ständigt pågående diskussion i samhället med just robotar och maskiner kontra människor som arbetskraft.
Mm.
Att vi hela tiden hittar på nya saker som ska göra det mer effektivt, hörs, men ändå jobbar vi ihjäl oss mer eller mindre.
Exakt.
Varför har det blivit så, tror du?
Rent krasst tror jag att det beror på att vårt skattesystem är designat som det är. Att vi förlorar pengar när produktion flyttas från människor till maskiner. För att vi framförallt beskattar löner. Det är mycket högre skatt på lön och arbete än vad det är på kapital, till exempel. Och det gör att varje gång en person får sparken och han eller hens jobb ersätts av en maskin, så förlorar hela samhället på det. Fast vi egentligen rent krasst vinner, för att nu är det en till människa som är frigjord och kan göra antingen något den personen vill göra eller jobba med någonting annat som kan hjälpa andra bättre. För jag tycker att det känns helt bakvänt att man ska göra saker som människa som en maskin kan göra istället, för då, nej men det blir liksom ingen poäng med det. Och därför så har vi hamnat i det här att vi skapar jobb för att egentligen då skapa skatteintäkter. Men det är ett rent feltänk. Så jag skulle vilja ta in någon superbra ekonomarmé som bara kunde designa ett nytt skattesystem, så att vi faktiskt allihopa tjänar på när vi hittar på bra saker för mänskligheten.
Borde man beskatta robotar? Robotars arbete?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att vi ska sluta beskatta arbete överhuvudtaget och beskatta kanske produktion istället, eller kapital, mer kapital och mindre, att vi börjar liksom beskatta inkomster snarare än arbete. Det här har jag liksom inte riktigt tänkt klart på. Jag känner att jag måste ha skarpa rådgivare i den här frågan.
Du behöver en dag till.
Ja, precis. Kanske dag två kan vi gå in på. Så här, ska vi? Men jag tror inte att det handlar om att beskatta robotar i sig. Alltså att ersätta mänskliga arbetade timmar med. För då ska vi börja beskatta liksom iPhones som vi kan mejla med. För de gör ju att det går snabbare än att vi ska gå till posten och lämna ett brev. Och det är det man måste helt enkelt komma ihåg, att allt vi gör idag går ju så sjukt snabbt. Alltså vi borde kunna jobba typ 5 minuter om dagen, rent krasst, och ha samma ekonomiska nivå som på 50-talet. Och det skulle vi nog kunna ha, men vi har ju valt att inte ta ut vår produktivitetsökning i arbetstidsförkortning alls. Och det känns också som en sån här grej som är så här, varför pratar man inte om det? Det är så självklart att man borde ha med det, i alla fall ha med det på bordet. Sen kan man komma fram till att nej, men vi tror inte att det här är den bästa lösningen. Men nu är det ju som att om man börjar prata om arbetstidsförkortning, så framstår man som en liksom miljöpartistomte, möjer på det i bästa fall, eller bara helt galen. Men det finns ju, det är ju bara att kolla på ekonomiska modeller. Det är klart att man kan plocka ut ökad produktivitet i vinst på olika sätt, och tid är en av dem.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Du, som statsminister så ska man ju ha en slogan eller ett valspråk för att kunna locka väljare. Hur låter Nina Åkerstams valspråk när vi ser valaffischen? Statsminister Nina Åkerstam.
Där kommer det stå allt går.
Allt går?
Allt går.
Mm. Gör det verkligen?
Ja, det tror jag verkligen att det gör. Och jag tror att jag måste som statsminister ha den inställningen. För annars kommer man aldrig komma någon vart, framförallt inte på en dag. Alltså om man verkligen bara har en dag på sig, då gäller det ju att tro att allt går. Men jag tror att man måste gå in i varje situation med den inställningen att allt går att lösa. Kanske inte på en dag, kanske inte med exakt det vi vet idag. Men genom, jag tror så pass mycket på mänskligheten och på våra hjärnor att jag tror faktiskt att allt går. Och det får vi inte glömma att så himla mycket, så sjukt mycket som vi tar för givet idag var ju omöjligt för väldigt kort tid sedan. Alltså tanken att alla ska gå i skolan är liksom 12 år. Tanken att barn inte ska arbeta, tanken att kvinnor ska arbeta. Tanken att en kvinna skulle kunna bli statsminister i nästa val. Alltså allt sånt har ju varit helt otänkbart fram till inte alls många generationer tillbaka.
Och ibland, inte många år.
Nej, precis. Verkligen. Och ibland så handlar det verkligen bara om attityder, typ vem som kan göra vilket jobb. Där händer det ju jättemycket just nu i räsertakt. Men även saker som då att vi ska ha någon typ av gemensam välfärd. Det måste ju ha låtit helt barockt första gången de föreslog att vi ska beskatta hela folket så att alla barn får gå i skolan, så att alla får sjukvård. Även de som inte kan betala för det ska ha det. Och det ska vara på samma nivå för alla. Alltså tänk att försöka sälja in det till liksom en riksdag bestående av adelspersoner för 100 år sedan. Alltså, men nu kör vi. Alltså det var ju befängt liksom. Och ingen går med på såna här förändringar frivilligt. Det måste man ju också komma ihåg. Även om alla i efterhand säger att så här, vi tyckte det var bra från början. Så måste man inneha liksom de här bizarra visionerna för att man ska sakta men säkert hacka sig ditåt.
Så statsminister Nina Åkerstam, allt går?
Allt går.
Det är ju fina ord ändå.
Ja, det är
hoppfullt.
Och framförallt så skulle jag vilja liksom att alla, varför jag vill säga det, för att jag vill att fler människor ska börja tänka så även på det, även om de inte är statsminister just för tillfället. Just den här dagen så vill jag att de ska börja tänka så på sina liv. Alltså om allt faktiskt går, vad vill jag förändra då? Det tror jag är ett sätt att få också fler människor vill engagera sig i politik.
Du, hur rimmar det att vara forskare och politiker?
Jag tycker att det rimmar väldigt bra. Just för att forskning handlar om att ta reda på hur saker ligger till egentligen. Och jag tror att politik blir väldigt mycket bättre om man fattar den baserad på riktig fakta. Och där var jag också statsminister Sarah Yilmaz väldigt mycket inne på. Hennes slogan var ju fakta före feeling. Jag tyckte det var väldigt bra. För jag tror faktiskt att politiken mår bra av det. Och då kan man ju, om man har en forskare som statsminister så kommer ju den här personen, tror jag, bara med sitt sätt att vara hela tiden fråga. Men varför? Och var har fått det ifrån? Och stämmer det här? Och finns det liksom någon som säger emot? För det är det forskningen egentligen handlar om. Inte att ha alla svar, utan att ha bilden av diskussionen. Liksom. Vad finns det för olika skolor inom det här? Och vad har de för olika poänger? Det tror jag är sunt. Plus att man som forskare är väldigt van att få sitt arbete helt söndermalet av andra människor som kan lika mycket som man själv eller mer om ämnet. Och det tror jag också är nyttigt för en statsminister, att man är rätt hårdhudad när det gäller att skicka in sina förslag och sen får de massakrerade av andra människor.
Du låter ju väldigt intresserad av politik.
Mm, det är jag.
Mm. Och du har ju också drivit en gång i tiden Sveriges största politiska blogg.
Inte Sveriges största kanske, men en av de största.
Ja, det var det väl ändå.
Ja, i och för sig, det finns inte så många politiska bloggar.
Det är Carl Bildt möjligtvis som har sin.
Ja, ja, precis. Ja, men det är ju trevligt att vara uppe och fightas med honom.
Ja. Men du, vad är politik för dig?
Politik är möjligheter att påverka samhället, tycker jag, kort och gott. Och partipolitik är en del som har varit sjukt viktig, blir kanske mindre viktig. Men jag tycker att Facebooken lägger politik, och jag tycker att mejla en riksdagsledamot är politik. Att gå en demonstration är politik, att liksom försöka övertala sin kusin att man har rätt i en viss fråga är politik. För att så länge vi har demokrati, då är det ju varje individs uppfattning som räknas. Och om man lyckas övertala en annan person och tycka lite mer som man själv, då har man ju liksom bedrivit politik. Och det som kan göra att man tycker att politik är tråkigt, för det tror jag liksom ingen tycker är tråkigt, att prata om intressanta grejer som man brinner för och sen försöka få andra att liksom hänga med på det tåget som man själv vill åka på, det är ju rätt kul. Tror jag de flesta tycker, oavsett om det handlar om liksom sport eller matlagning eller liksom hur vården ska organiseras. Problemet tror jag snarare är att man har hamnat i att den gamla partipolitiken, som ju också är en kvarleva från det här gamla skattesystemet och liksom det gamla samhällsbygget, den funkar inte så bra längre, tror jag, mycket för att den kräver alldeles för mycket av folk, eller det kräver saker på ett sätt som man inte är villig att ge. Så jag tror att här skulle också behövas en armé av kloka människor som designade om och bara, hur tar vi tillvara på allt det här engagemanget? För att engagemang finns det ju. Herregud, folk är nästan för engagerade. Jag är för engagerad och blir trött själv. Och jag är ändå inte politiskt aktiv, utom då på alla andra sätt än i partipolitiken.
Du, hur tycker du svensk politik mår idag?
Jag tycker att den mår superbra med den här breda definitionen. Att det finns jättemycket engagemang. Människor som för några år sedan aldrig egentligen uttalade sig politiskt i min närhet gör det nu. Och det måste ju verkligen vara ett sundhetstecken. Och visst, man kan prata om att samtalet hårdnar och det blir mer konfrontation, men jag tror att det är nödvändigt när fler och fler människor ansluter sig att det blir mer konfrontation. Och fler och fler tycker att politiska frågor, alltså hur samhället ska organiseras, att det gäller dem, att det är angeläget. Då blir det också mer ruft liksom, under en period. Så jag tycker inte att det i sig är ett problem. Sen är det problem såklart om det övergår i liksom trakasserier och hot och sådana saker ska jag inte göra. Men i sig att folk ryker ihop ordentligt är inte ett problem. Partipolitiken däremot mår ju kass.
Alltså det Varför?
Det är så himla bra fråga. Kanske är anledningen att typ sådana som jag inte känner oss lockade av den. Alltså att man kan vara så genuint intresserad och så himla passionerad för att förändra samhället. Och jag var ju snabbt inne, en kort tid inne i Miljöpartiet, men insåg ganska snart att inte att partiet inte var något för mig, utan att just det sättet att jobba på inte var någonting för mig. Och jag kan ju bara prata för mig själv, men det hade ju mycket att göra med att jag kände att jag väldigt snabbt, mitt engagemang var tvunget att slipas av liksom väldigt snabbt för att man skulle orka med, för det är så himla mycket att ta hänsyn till då. Jag tror att det är anledningen till att det inte mår så bra. Att många känner som jag, att man är superengagerad men man föredrar andra sätt att uttrycka sig än just att bli liksom folkvald eller att jobba på något annat sätt inom existerande partier.
Vad borde vi göra då för att den ska bli lite mer kul och må bättre?
Ja, men framförallt ha visioner. Alltså det här, som sagt, det här Nextopia. Chansen att man kommer någon vart är ju jättemycket större om man bara har sagt vart man vill. Har man inte sagt vart man vill, då kommer man ju ingenstans. Och utan visioner tycker jag också att det är omöjligt att rösta på någon. För att ingen politiker kan ju svara på hur hen står i alla sakfrågor som skulle kunna komma upp inom en mandatperiod, om den mandatperioden är längre än en dag, som min dag. Men säg att den är 4 år. Mm. Alltså det kommer hända så himla mycket grejer vi aldrig kan förutse. Så det går inte att säga på förhand, så här är min lista på de här 5000 sakfrågorna och här står jag i varan av dem. Utan det handlar ju om att man får rösta på någon som man tror kommer fatta vad jag tycker är ett rimligt beslut i de här okända frågorna. Och där är ju ideologi och vision det som man egentligen har att komma med. Att så här, jag tänker på världen så här och mitt mål är det här. Och då kan man tänka att ah, men hon skulle nog lösa de här problemen som dyker upp på ett sätt som funkar för mig. Henne tar jag. Men när man inte har det så är det jättesvårt att välja. Och det tror jag är någonting som, det visar ju liksom väljarbarometern nu, att folk är ju osäkra. Det är jättesvajigt. Man hoppar mellan partier och man tar typ något parti i brist på annat. Och så här, var ska jag nu ta vägen? Det är svårt när det finns för få visioner.
Så mer vision i partipolitiken då?
Jag har vågat ta ut svängarna. För att politik är inte att leverera resultat. Det är liksom näringsliv. Politik är att drömma stora drömmar och sen börja ta stegen för att komma dit.
Mm. Du var ju inne på det här. Du har ju varit inne i Miljöpartiet en kort sväng. Om du skulle få frågan att bli statsminister då? Skulle du tacka ja då?
Självklart.
Skulle du det?
Ja, gud vad kul. Alltså, jag är en livsfilosofi som bygger på att ha så många historier att berätta som möjligt när jag dör. Och då måste man ju tacka ja till den här typen av bizarra förfrågningar. För jag skulle vara helt oförberedd. Jag har egentligen inga kompetenser som krävs för att ha det jobbet. Men en annan grej jag har som filosofi är att jag alltid tackar ja. För att jag litar på att andra människor gör sitt jobb. Så om någon har ställt mig frågan så har nog de tänkt till. Så att ja, det är inte mitt ansvar. Blev jag tillfrågad så har jag rätt att säga ja. Och sen får de skylla sig själva om det blir fel. Men i det här fallet så tänker jag framför allt att vilka sjukt intressanta historier. Även om man får sitta kvar då i 2 dagar. Så, eller en dag. Så skulle det nog bli rätt roliga historier att berätta. Ja. Så det ska jag säga ja till.
Vi leker med tanken att vi öronmärker 100 miljarder. Från statsbudgeten till statsminister Nina Åkerstam. Till forskaren Nina Åkerstam på Handelshögskolan. Det ska bli väldigt intressant att höra hur man spenderar 100 miljarder med den bakgrunden. Vad satsar vi på?
Det första jag satsar på är just resursministeriet. Att Inga-Britta Lenius helt enkelt får så mycket pengar. Hon får säga, för hon är bra på pengar. Hon får säga hur mycket hon behöver för att kunna ta reda på ordentligt. Liksom kartlägga de resurser vi har och vad de egentligen räcker till. Och vilka som sitter på vilka resurser. Och inte börja prata om hur de ska omfördelas, utan bara hur 17 ligger det till. Och det jag tror hon snabbt skulle göra om hon fick, även om hon fick alla 100 miljarder, så skulle det väldigt snabbt dyka upp mycket fler miljarder än vad hon fick från början, när man börjar liksom inventera. Jag tror att samhällsresurser är mycket som att liksom börja rensa igenom sina så här pensionssparkonton som jag började göra för några månader sedan när jag blev liksom inspirerad att ta reda på så här, hur mycket pengar finns det egentligen? Så börjar man gå igenom alla de där. Aha, där finns det 2000 och där låg det liksom 5000 från när jag sommarjobbade, när jag gick i gymnasiet. Och så här. En sån kartläggning tror jag skulle generera jättemycket mer pengar. Och det är ju bra. Pengar ska ju helst ge mer pengar, säger jag som ekonom. De ska investeras.
Return of investment.
Självklart. Men i övrigt då, det som blev kvar, om vi säger att de där andra nya pengarna kommer trilla in på lite längre sikt, så skulle jag vilja göra ett storskaligt experiment med medborgarlön. Och börja med de människor som har det allra tyngst ekonomiskt nu. Jag vet inte hur långt 100 miljarder skulle räcka, men att lyfta så många människor som möjligt ur fattigdom. Alltså att så många människor som möjligt ska känna att så här, men nu kan jag ändå planera mitt liv några månader eller några år framöver. Nu vet jag att jag har 10 000 oifrågasatt in på kontot eller 15 000 eller vad nu den nivån skulle behöva vara. Vad jag än gör så har jag de här pengarna. Vad händer med samhället då? När den desperationen liksom lyfter från de människorna som har det tyngst. Jag tror att det händer jättemycket positiva saker. Inte bara för dem utan för många andra också. Så det skulle jag verkligen vilja testa.
Man har ju börjat nosa på det här i Finland med just medborgarlön.
Precis. Och det är en fråga som har funnits jättelänge och på massa ställen. Och rent så här, praktiskt är den ju hur görbar som helst. Så antagligen också ekonomiskt försvarbar. För att om du börjar strypa då alla system med allt ifrån CSN till A-kassa till föräldraförsäkring, allt sånt försvinner ju. Och inklusive det så försvinner också alla kontrollorgan. Arbetsförmedlingen behöver inte vara in och kontrollera hur många jobb du söker. Allt sånt, bara skit i det. Vi litar på att folk är folk och gör sitt bästa. Och de kan framförallt bestämma själva över sina pengar. Jag tror att det skulle ge en jäkla skjuts till saker som vi inte ens kan föreställa oss. När människor inte behöver ha den där liksom paniken över pengar.
Man var ju inne på det där, man testade inte riktigt medborgarlön, man kallade det ju friår för några år sedan.
Ja, just det.
När man liksom fick ta ett år, tror jag det var, med betalning, jag tror, jag vet inte hur många procent betalt man fick av sin lön, men så fick någon annan kliva in och ta ja. Sitt jobb. Det är ju en liknande tanke ändå, det även om man har kvar ett jobb.
Ja.
Och det byggde ju på att man hade ett jobb för att man ska kunna vara nyttigare
ja,
där.
Precis.
Då, såklart.
Och en viss typ av jobb kan man ju tänka sig också.
Alltså, så var det säkert.
Många, ja. Många jobb. Både i, alltså är man till exempel timanställd i ett bemanningsföretag så går inte det att göra. Men också är man typ chef på ett sådant företag kanske det är svårt att göra för du kan inte bli ersatt. Så att det blir ju någon slags mitten på arbetsmarknaden som det där kan vara aktuellt för. Det jag tänker mig är en insats som är mycket mer riktad mot de som har det allra, allra sämst. Alltså jag tänkte på det i och med att jag köpte en majblomma igår. Mm. Att det ska behövas. Alltså att en sån som fond som stiftelse som majblomma ska behövas. Att mammor och pappor i Sverige ska behöva skriva liksom, till en stiftelse för att be om pengar till fotbollsskor. Alltså jag börjar typ grina när jag tänker på det. Det är så sjukt. Den typen av fattigdom är ju helt oacceptabel. Och jag tror att varje människa som kan lägga tid på bättre saker än att söka pengar hos liksom, SOS eller hos liksom, välgörenhetsorganisationer för att liksom, få sitt vanliga liv att gå ihop är liksom, en vinst för samhället som man inte kan beskriva.
Du, jag tänkte på det här med resurserna. Mm. Vi går tillbaka dit. Man blir ju också lite orolig om inte den här kartläggningen har gjorts någon gång, var alla pengar finns.
Ja, men visst blir man. Borde inte det vara den viktigaste politiska frågan egentligen?
Finns det inte gjort då, tror du? Det är någon som sitter på det där.
I sådana fall,
man önskar ju att det är så.
Ja, jag hoppas det. Men i sådana fall den personen eller den myndigheten varit alldeles för legat alldeles för lågt med vad de vet. För absolut, alltså New Public Management på 80-talet var en slags rörelse när man ville kartlägga var 17 tar alla offentliga medelvägen. Alltså, och började liksom försöka lappa igen. Men det ledde ju egentligen mest till en massa kontrollmekanismer som gör att än idag så sitter lärare och forskare och alla andra människor som är offentligt finansierade och liksom fyller i sjukt mycket rapporter istället för att göra sitt jobb. Så det räddade ju liksom inte så mycket. Det var ju mer ett svepskäl för att liksom skära ner på skatter. Och säkert bra till viss del, så absolut. Men det här är liksom något annat jag tänker med att man... att man just lyfter blicken. Det skulle kunna vara ett annat valspråk. Om du får stå allt går på varannan affisch så får du stå liksom lyft blicken för 17 på varannan affisch. För att det måste ju... Man kan ju inte driva ett samhälle om man inte vet... Liksom, om man inte då och då, var fjärde år minst, går tillbaka till ritbordet och bara så här, om vi uppfann Sverige idag, hur skulle vi designa det då? Och sket i att så här, men nu har vi haft den här liksom, arbetsförmedlingen i 100 år. Den måste finnas kvar. Så, nej, det måste den inte. Skit i den. Liksom, gör rätt. Mm. Så kan jag känna väldigt mycket.
Du, din tid som statsminister börjar lida mot sitt slut.
Ja, det går så fort.
Hur har det varit, tycker du, vad statsminister ändå?
Det har varit kul. Jag känner också att jag har ett väldigt bra team bakom mig, vilket är bra. För att jag inser att jag börjar svaja ganska mycket på vissa frågor när jag får följdfrågor. Men jag tror att jag ändå är rätt ute. Det är bara att det krävs ännu mer sakkunskap för att få det här att hända. Så jag känner att jag lämnar över i trygga händer.
Vem vill du lämna över till?
Bra fråga. Jag skulle faktiskt vilja lämna över till Justin Trudeau, Kanadas premiärminister.
Den snygga premiärministern.
Ja, men bara för att jag tror att det skulle vara ganska nyttigt att ha lite ledare från olika länder, att man byter plats med varandra. För jag tror att man har just de här uppfattningarna, för man har levt hela sitt liv i ett land. Den som är statsminister har ju oftast levt hela sitt liv i det landet. Och man blir så himla hemmablind. Jag tycker han verkar vara bra och han verkar ha en lite allt-går-mentalitet. Och framförallt så tror jag att han skulle se på Sverige med dels det här självförtroende. Jag tror vi behöver mer självförtroende i Sverige. Och jag tycker han tar ofta upp Sverige som ett exempel på bra saker. Det är ju kanon. Det är klart man vill ha en statsminister som tycker att Sverige är ascoolt som land. Så det skulle han kunna bidra med. Men också att han skulle nog kunna komma in och titta på vissa grejer vi gör och vara så här, men vad sjutton håller ni på med? Vad är det här? Varför har ni gjort så här? Och då är det så här, men det vet vi inte, för det var våra far- och morföräldrar som bestämde att det skulle vara på det sättet. Så kunde han kunna säga, men skit i det.
Mm.
Så det tror jag han skulle göra bra.
Mm. Du, det har blivit dags för Tal till nationen med statsminister Nina Åkerstam.
Wow.
Svenska folket sitter bänkade. Vad vill statsministern säga? Varsågod.
Kära Sverige och alla svenskar. Vi är ett av världens rikaste länder. Vi har mer resurser än vi någonsin har haft tidigare. Vi har gjort och fortsätter att göra det som andra säger är omöjligt. Om någon kan förändra världen till det bättre så är det vi. Så jag önskar att alla svenskar tar 5 minuter nu idag och tänker stort. Hur vill vi ha det? Maila er mig era drömmar, för det är mitt jobb att få dem att hända.
Statsminister Nina Åkerstam, fantastiskt. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med.
Tack själv.
Jag som har intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Och nu vill vi veta vem du vill se som statsminister för en dag. Maila till oss på info@statsministerforendag.se eller skriv till oss via vår hemsida www.statsministerforendag.se. Om en vecka är det dags för ett nytt avsnitt av Statsminister för en dag. Vi hörs då. Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.